Välkommen! Idag ska vi prata om Paris. Eller ja, inte bara staden i sig, utan kanske dess själ, maten.
Precis. Parisisk gastronomi, det är ju ett begrepp som alla känner till. Men det är så mycket mer än bara fina restauranger.
Verkligen. Vi har grävt i historien, tittat på råvarorna, bakverken, allt möjligt.
Ja, från kungliga kök till specifika ostar och grönsaker som verkligen definierar staden och regionen runt omkring.
Okej, då kör vi. Vi ska försöka ge dig som lyssnar en känsla för den här otroligt rika och faktiskt ibland lite överraskande matkulturen. En smakresa, helt enkelt.
Mm. Var börjar man? Kanske med de där ikoniska platserna?
Ja, det låter bra. För matlagningen i Paris, den fick ju ett enormt uppsving under 1800-talet. Men det fanns ju pionjärer långt tidigare.
Absolut. Tänk på kocken som François Vatel på 1600-talet. Han skapade ju helt legendariska festmåltider för hovet. Överdådiga grejer.
Och det där arvet, det lever ju kvar på sätt och vis. På vissa ställen i alla fall.
Ja, verkligen. Ta en restaurang som La Tour d'Argent.
För sin canard au sang, pressad anka.
Exakt. En rätt är tydligen serverat över en miljon gånger fram till 2012 i alla fall. Det är ju helt otroligt.
Vad är det som är så speciellt med den egentligen? Mer än att den är gammal och känd?
Ja, det är ju hela ceremonin. Ankan pressas i en speciell silverpress vid bordet för att få ut all saft till såsen. Väldigt teatraliskt.
Aha, lite show alltså.
Ja, precis. Det representerar ju den där klassiska haute cuisine. Sen har du ju andra ställen som Maxims med all sin Belle Époque-prakt.
Och de stora brasserierna får man inte glömma. La Coupole eller La Closerie de Lila. Där hängde ju konstnärer och författare.
Ja, över lite enklare rätter, ett glas vin, mer avslappnat. Och historiska pärlor som Bouillon Chartier, som fortfarande känns som för 100 år sedan. Eller Angelina på Rue de Rivoli.
Ah, Angelina. Kända för sin varma choklad. Tjock och krämig. Som Coco Chanel tydligen drack.
Precis den. Och på senare år har ju kockar som Joël Robuchon med sitt ateljékoncept visat en modernare sida. Mer avskalat men fortfarande toppkvalitet.
Men okej, nu har vi ju pratat finkrogar och historiska ställen. Om vi går till råvarorna då. Vad är typiskt för Paris-trakten?
Oj, ja, det finns mycket. Île-de-France, alltså regionen runt Paris, är ju ett riktigt skafferi. Vi kan ju börja med ostarna.
Brie, tänker jag direkt.
Ja, Brie är ju den mest kända. Även om den tekniskt sett kommer från Brie-regionen strax öster om Paris. Men den är ju starkt förknippad med staden.
Finns det andra lokala ostar?
Absolut. Du har Coulommiers, en annan vitmögelost, lite mindre kanske. Och Fontainebleau, en jätteluftig, nästan vispad färskost. Lite speciell.
Och grönsaker. Jag snubblade över historien om champignon de Paris, Paris-champignonen. Den var ju fascinerande.
Ja, den är otrolig. Den började ju odlas speciellt för Ludvig den 14 på 1600-talet. Sen glömdes tekniken nästan bort.
Men så kom den tillbaka.
Ja, på 1800-talet. Man återupptäckte att de övergivna kalkstensbrotten utanför Paris hade perfekt klimat. Konstant temperatur, hög luftfuktighet.
Så man började odla svamp i gamla gruvgångar.
Precis. Och inte bara där. Under en period odlades de faktiskt inne i Paris katakomber.
Va? I katakomberna? Mitt under stan?
Japp. Tills tunnelbanebygget satte stopp för det. Idag sker den småskaliga kvalitetsodlingen som ger mycket mer smak än de industriella från Kina eller Holland.
Okej.
Okay. Den sker i grottor i förorterna. Mm. Ofta direkt på kalkstensbäddar för mineralernas skull. Det säger något om hur staden och dess geologi påverkat maten.
Coolt. Finns det fler sådana exempel?
Ja, absolut. Man hade Montmorency-körsbäran där folk tydligen kunde hyra ett träd per timme för att äta direkt från grenen.
Haha, otroligt.
Eller sparrisen från Argentil och persikorna från Montreuil som odlades mot speciella murar, murs à pêche, för att få extra värme.
Vilken detaljrikedom. Och om vi går över till kött och sånt då? Jambon de Paris har man ju talas om.
Ja, Paris-skinkan. den är viktig. Det är en kokt skinka, ganska blek och mild i smaken, inte alls som lufttorkad skinka.
Och den används i?
Framförallt i en äkta croque-monsieur. Den där varma mackan med ost och skinka som är en riktig kaféklassiker. Den sägs ha uppfunnits på Boulevard des Capucines.
Ah, den ja.
Eller i den absolut enklaste men kanske mest parisiska mackan av alla. Jambon beurre. Bara en bit baguette, smör och den här skinkan.
Låter enkelt och gott.
Ja, perfektion i sin enkelhet. Sen finns det ju andra charcuterier som saucisson de Paris, en vitlökskorv, eller Baudin Noir, blodpudding.
Och mer rejäla rätter.
Ja, absolut. Klassisk husmanskost som mirotong de bœuf, en slags biffgryta med mycket lök, ofta gjord på rester. Och entrecote bercy, stekt entrecote med en speciell smörsås med schalottenlök och persilja. Och så har vi ju den där ålgrytan du nämnde, matelotte d'anguille.
Ålgryta med rödvin låter mustigt.
Ja, det är rustikt. Precis som den berömda löksoppan, soupe à l'oignon. En riktig ikon.
Mm, den känner man ju till. Och allt detta kräver ju bröd förstås. Baguetten är given. Men sen kommer vi till det söta. Paris är ju konditoriernas stad.
Ja, herregud. Ja. Bakverken. Där har Paris verkligen satt standarden. Mycket tack vare folk som Marie-Antoine Carême, tidigt 1800-tal.
Vad gjorde han som var så speciellt?
Han var ju kock men också en otrolig konditor. Han utvecklade tekniker med pâté à choux, alltså den där degen man gör éclairs och profiteroles av. Lätt och luftig. Han byggde nästan arkitektoniska skapelser av bakverk.
Wow, så klassiker som Saint-Honoré.
Ja, den där tårtan eller bakelsen med en ring av små petit choux fyllda med kräm och doppade i karamell. Eller millefeuille, tusenbladsbakelsen med smördeg och vaniljkräm.
Otroligt!
Och glöm inte operatårtan. Lager på lager med mandelbotten, kaffesmörkräm, chokladganache. Eller de små mandelkakorna financiers. Också tarte bordeaux, en elegant päronpaj med mandelkräm. Och briochen från Nanterre. Det är ett helt universum av finess.
Man blir ju hungrig bara av att höra om det. Vad drack man till allt detta då? Vin, antar jag.
Ja, vin är ju självklart. Men det intressanta är att Parisregionen faktiskt var Frankrikes största vinområde på 1700-talet.
Va? Hade Paris vingårdar?
Jajamän. Stora odlingar, ända uppe på Montmartre-kullen. Men kvaliteten varierade kraftigt.
Haha, okej. Okay.
Från hyfsat fina viner för hovet till ökända sura viner från till exempel Argentil, kallat Picirlo. Idag finns det mest symboliska vinmankor kvar.
Men öl då? Finns det parisisk öl?
Det har kommit tillbaka. Det sista stora bryggeriet Gallia stängde på 60-talet. Men sedan 2012 ungefär har det poppat upp massa mikrobryggerier. Brasserie de la Goutte d'Or var en av de första. Så nu finns det lokal öl igen.
Summera lite. Från kungliga fester och Michelinstjärnor till svampar odlade i katakomber och den där enkla jambon beurre. Vad säger det här om Paris och maten?
Att det är otroligt mångfacetat. Och att matkulturen är så djupt sammanvävd med stadens historia och utveckling. Från de finaste salongerna till de gamla stenbrotten.
Verkligen. Varje rätt, varje ingrediens verkar ju bära på en historia.
Ja, precis. Och det är en historia som fortfarande lever, även om mycket såklart förändras. Den där blandningen av högt och lågt, tradition och förnyelse, det är väl det som är Paris.
Ja, kanske det. Och det får ju att fundera lite, eller hur? Något för dig som lyssnar att tänka vidare på.
Exakt. Hur mycket av det vi ser som typiskt parisiskt idag är fortfarande en levande lokal produktion, rotad i jorden runt staden, och hur mycket är mer ett välskött arv, ett slags kulinariskt museum.